Dette er kassett 2. Det er fortsetning på intervjuet med Mary Nelson, Molin, Illinois. Mm. Og det er den 20. januari 1986. Kassett 2, sida 1. Så du har prøvet på mange arbeten nå, i både Molin og Chicago.
Oh, yeah.
Ja, men du fikk så...
Alltid jobbat. Min sista jobb var här uppe, 11 år vid skolan här uppe.
Jaså?
Så där får jag pension i skolan.
Så det, vad var det för arbete då? Var det...
Jag var som kursör när linjerna gick igenom.
Ja.
Mm-hmm. En, emellanåt så gjorde jag... Så, för de fattiga stod jag för att skicka ut maten för de fattiga. Så jag hade 2-3 flickor jobba för mig. Och de gjorde smörgåsar och kakor och sånt.
Och det var det här Meals on Wheels?
No.
Inte det?
No. Det här kom genom skolan, se.
Genom skolan?
Mm-hmm.
Till fattiga?
Ja. Mm-hmm. Ja.
I den vanliga folkskolan?
Yes. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Det var bara för barnen.
Det var bara för barnen.
Bara för barnen som gick i skolan.
Och på så vis.
Som inte hade.
Var det kafeterian då?
Det var kafeteria, men du ser, vi hade en som kom varje morgon och tog orders. Se, jag kanske för en skola hade jag 25 eller kanske en annan 10 bara, du vet.
Och på så vis.
Och jag hade till ha det färdigt när de kom, se.
Och det var för sådana barn som hade
mindre lottade barn.
Mindre lottade barn, ja.
And, men då när linjen gick igenom, då stod jag där. Så jag hade var alla pojkar kom för det mesta. Och en annan kassör stod och hade alla flickor för det mesta. De kunde gå hur de ville, men jag fick för det mesta alla pojkar på vänstra sidan. Och då kan hända det kom en som hade inte... Och 3-4 cent som var för lite. Och jag fick ju köra kassan då var då.
Alltså de fick betala varje gång de kom?
Åh ja, varje mag.
Så de betalade inte för vecka eller månad då?
Nej, varje dag.
Ja, men är inte det besvärligt då med barn som du ska... Det fattas ju alltid pengar och de tappar och...
Ja, det var jag menar. Jag fick figra ut om det var någon som var short ett par cent. Och så sa jag till hon, go ahead, sa jag. För då visste jag att då fick jag lägga ut de pengar för att det skulle reservera rätt, se, räkna ut rätt.
Han hade med
ja, sen hade vi en annan som räknade våra pengar innan dagen var slut. Så det hade att stämma med vad cash registern sa, se, vad maskin sa. Jag hade ha de pengar ligga där, du vet.
Hade han med sig de 2 centerna som fattades en dag nästa dag?
Det var sa de skulle göra, men de gjorde aldrig, du ser. Det var very few som kom nästa dag.
Hade det inte varit bättre att föräldrarna betalade varje månad?
Nej, det gick inte.
No, gick
det? Det går samma väg nu.
Likadant?
Ja.
På samma sätt?
Ja. Mm-hmm. Har du inte barn?
Jo, visst, men jag kommer inte ihåg att... Jo, jag vet att de hade lunchpengar med sig, men jag tycker...
Ja.
Det är ju konstigt ut då, för barn är ju... De glömmer ju på morgonen och springer hastigt iväg och...
Oh, ja.
Föräldrarna har inte växer hemma och...
Ja.
Och då...
Nå, no, de har... Oh, många hade mer än de behövde, så jag fick ge dem pengar tillbaks, du vet. Och så kom alla skollärarinnor och de och teachers och gick också, se. Mm-hmm. Genom
så,
linjen.
Så det var det sista arbetet du hade på?
Ja, jag gjorde 11 år.
11 år.
Och före det var jag 6 år i Minneapolis, Molin. 6 år där nere.
På fabriken?
På fabriken. Och då jobbade jag för en som hette Almqvist. Clarence Almqvist, han är död nu, men han var förman. Vad de bringade in all stilen.
Och det var i fabriken?
Va?
Var det på kontoret eller i fabriken?
Nej, yes, han hade ett litet kontor. Han hade sitt egna kontor, se, litet. Och då var jag där inne på morgon och räknade alla arbetare som var på stretdagpenning. Som var på stretdagpenning, inte på pisarbete. Det var en annan jänta som räknade pisarbetet. Hon var född här i landet. Så jag gjorde det på morgon. Och sen på eftermiddagen, efter klockan 12 när jag gick ut, jag började 7 på morgon. under, på eftermiddagen, då gick jag ut. Då hade jag en liten office nere i källarvåningen. Och så jag hade telefon och det, du vet, jag kunde ringa om jag ville. Och där nere hade jag ett par stolar. Och då fick jag fylla in orders. Om det var någon farmare som ville ha någonting, en liten som hade gått sönder på hans redskap, så fick jag gå och finna den platsen. Och det hette red tagging. Så då hade jag en annan junta där nere jobba med mig på dem.
Så du var i reservdelslaget egentligen då med...
Ja, så jag hade att finna den, yes, den biten, du vet.
Red tagging.
Ja, och kanske den, då fick jag gå, kanske gå till en arbetare och säga att du har att göra den här nu för han ska iväg, si. Mm-hmm. Mm.
Och det var Minneapolis Molin?
Det var Minneapolis Molin. Mm-hmm.
Hur, det fanns ingen union där då, eller fackförening?
Yes, jag var i union.
Jaså?
Oh ja, och de ville att jag skulle joina union. Men pappa sa nej, sa han, du joinar inte union, sa han. Du vet...
Var han emot det?
Well, no, han var inte emot union. Han tänkte det var hemskt när han kom hit. Det var ingen union, och i Sverige var det union, du vet. Men han ville inte att jag skulle gå med som åt de där kara åka. Då skulle de gå till St. Louis för union meeting. För något stort union problem. Och då skulle, blev jag inröstad till att gå med.
Och som delegat?
Va?
Som delegat?
Ja, som en soldat.
Delegat menar jag.
Ja, delegat.
Ja.
Delegat. Men det var då dad sa nej, sa han, du går inte med union utan låt det vara. Så då...
Vad berodde det på att man röstade in dig som det? Hade du en bra förmåga att
I don't know.
Tala med folk eller?
I don't know.
Du måste ha sett någonting passande.
Jag vet inte. Det var en som hette... Det var nästan Bernström. Vad hette han den där? Dwight Brännström hette han. Det har varit många Brännströms här, men inte Bernström. Han var en av dem som skulle gå. Det var många, 3-4 karar där nerifrån som skulle gå.
Och du tillhörde samma union som arbetarna i fabriken?
Yes.
Mm-hmm. Det med Kinis eller UAW eller vem var det?
Ja, jag vet inte vilken det var. Minns inte.
Så ni arbetade 8 timmar om dagen då? Eller?
Oh, ja. Mm-hmm. Men då under kriget då jobbade vi mycket på lördagar. Då hade vi
dubbla betalning.
No, time and a half. Time and a half. Mm-hmm. Mm-hmm.
Så var, det var många som arbetade, både fruntimmer och karlar då?
Ja, men det var... Det är inte riktigt som det skulle vara. Jag kan säga att jag kunde möta alla karar och titta strätt i ansiktet på dem. Men många fruntimmer var mycket dåliga, du vet vad jag menar.
Jaså?
Sture Dahlström, han hade en nere i sitt kontor. Han hade ett litet kontor där nere också.
Han var förman?
Han var förman. Och han hade en... Åh, hon var... inte bra.
De hade mer än time and a half.
Va?
Det var en del som hade mer än time
ja,
and a half.
Ja, det var det nog. Det var det nog.
Det var utanför union.
Ja, that's right. Det var som kung den 14.
Så vi är utan 14, ja.
Ja.
Ja. Ja, det är väl många sådana historier naturligtvis som kommer... När många kommer tillsammans.
Ja.
Hur... hade de... Var det några besvärligheter när du var där på Minneapolis Marine med unions under management? Hade de några?
Nej, det var bara de fråga, du vill ha mer pay, du vet, och öka betalningen, det var allt. No.
Så det gick sakta och sakta?
Ja.
Hur var det nu att arbeta tillsammans med andra nationaliteter? Det var många svenskar som arbetade på Minneapolis Marine.
Oh, ja.
Men också många belgare.
Oh, I just love the Belgians. Det var very nice.
Jaså?
Belgare var väldigt snälla. Inte fruntimmerna. De är alldeles omöjliga. De är elaka. De är så envisa, de ska ha allting. Men kara, belgare, gubbar, de är väldigt bra.
Vad ser du
ja,
det?
Ja, det är det. De är bra. Mm-hmm. Mm-hmm.
Och de var bra att arbeta tillsammans med?
Ja.
Var de också med i union och intresserade?
Yes, yes. Mm-hmm.
Tror du att de svenska arbetarna var mer intresserade av Unions än belgare, eller var det ungefär samma?
No, det var just about the same. Ballarna Brännström, han var, he was pretty tough character, you know, when it came to Unions. Han är död, han också.
Så, alltså han var en utav, för det hade börjat Unions då på 1930...
Va?
Union började 34, 35 eller när det började. Eller var det
senare? Ja, jag minns inte när den började, really. Jag kan inte minnas.
Vilket år började du arbeta för Minneapolis Molin?
Jag kommer inte ihåg, Hilmi.
Well, 42.
Alltså 42?
43,
yes, I don't know.
Jag kan inte minnas när det var.
Men då var Union redan i full fart.
Ja. Det var nog inte så mycket då. Det blev mer och mer sen.
Det var Jandir som hade en stor strejk 1943, eller var det inte det?
Jag minns inte. Jag började med Jandir. Och då hade vi en svensk bas. Han, jag tyckte inte om honom ett tal.
Inte
det? Jag var bara där i 3 veckor. Men då jag fick ett pretty nice provkappen. Det var, jag var den enda flicka som arbetade mig in på en schappoffice. På ett schappkontor, du ser. Och då flickor är där nere. Mm-hmm.
Var det inte mycket oväsen och larm och...
Yes.
Men det besvärde ingenting i...
Ja, det gick.
Det gick, ja, dag efter dag. Mm-hmm. Ja. Och då gick ju arbetet hela året runt. De stängde inte ner på sommaren som hade gjort tidigare. Utan...
Ja, de stängde ner lite. Första åren när pappa jobbade, då stängde de ner på sommaren till. Det var det hårt också. Men svenska pojkarna, de kunde ju gå ut på farm, du vet, och jobba. Men för pappa var det lite hårdare. Men när jag jobbade, då jobbade vi på sommaren också. Jag tror att det var 2-3 veckor de hade inventory. Och jag jobbade under inventorien också. Och pappa jobbade sista året också för inventorien. Så
det var ett bra arbete då? Det var... Intressant och då.
Ja, det var inte illa. No.
Det var... Så du åkte aldrig med då till St. Louis som delegat för...
Nej.
Pappa ville inte det?
No. Han sa no.
Varför var han emot det? Du var ju så pass gammal så du...
Jag var glad att jag inte gjorde det. Ja.
Men du var gift för en tid med Jan Hill?
Jag vet inte om jag var gift. Jo, det var jag nog. Ja, det var jag nog.
Ja. Alltså pappa sa nej.
Well, I don't know, kanske som att de karra gick ut och drack på kvällen eller, du vet aldrig vad de skulle göra efter meetingen eller något som man, han ville inte jag skulle gå med. And I didn't care either, you know.
Du är ju känd nu från Sverige att det fanns många valloner i Sverige, uppe i Västmanland och Närke.
Vad fanns det?
Valloner.
Vad är valloner?
Vallons, från Belgien. Som kom uppifrån Belgien och arbetade i järnhanteringen i Sverige. De kallades valloner. Du har aldrig hört talas om det?
Nej. Du menar personer som...
Ja, belgare, ja.
Belgare.
Ja.
Ja, men det var ju ett belgiskt bolag vi arbetade för i Sverige.
Ja, det var det, ja. Jag menar. Ja. Men du vet inte att de kallar dem för valloner. Det kanske inte de var.
Nej.
Men de belgarna som är här nu i Molin, de är inga valloner. Du har aldrig hört talas om valloner här.
No.
Utan de är belgare.
Det är belgare. Ja, det är det.
Vad har de för intresse nu jämfört med svenskar? Svenskar är ju intresserade utav, de var intresserade utav fotboll och brottning och boxning och löpning och dancing. Vad gjorde belgarna nu som var annorlunda mot svenskarna?
Well, de är alltid glada och så belgare.
Men de är gladlyntare än svenskarna?
Ja, jag tror det.
Uh-huh. Men fruntimren, de är...
Men det var mycket belgare som gjorde brännvin också under den hårda tiden och svenskarna drack det, sa de.
Jaså.
Så
din morbror hade sina kontakter med
honom? Ja, han peddlade whiskyn.
Ja. Men de drack inte så mycket whisky själva då, belgarna? Utan det var mest öl, beer.
Ja.
Mm-hmm. Och så har de sina pigeon races.
Yes. Mm-hmm.
Svenskarna börjar aldrig på med det.
Nej, det gjorde de inte.
Och så rollybally.
Rollybally. Mm-hmm. Ja. Du vet, det är en belgare klubb här nere.
Jag tror det
ja, vad är det då för gata här? På fjärde ämnen och...
På 34th Street?
Yes, something like that. Det är belgare. Mm-hmm. De har alltid roligt belgare. Oh, ja.
Gick belgarna nu tillsammans med svenskar och dansa?
No, det gjorde de inte. Det var inte ofta. Unless det var Union som hade doings eller schappen, då var vi tillsammans.
Då kunde vi tillsammans?
Ja, annars så var det inte. Mm-mm.
Förekom det giftermål mellan belgare och svenskar? Svenska,
ja, min bas Almqvist, han var gift med en belgisk flicka.
Jaså?
Ja, det var han.
Mm. Så han
och hon hade varit, hon var levde i Belgien under kriget. Så hon talade om för mig att hon satt uppe på vinden i 3 dagar, hon och hennes bror. Med Tyskland gick igenom, du vet. Hon satt där uppe rädd, sa hon. Mm. Mm-hmm. Men hon dog, hon var inte så gammal, hon fick ont i lungorna eller vad det var. Men han gifte henne.
Så det var de enda nationerna då, ja, det var tyskar i Davenport?
Tyskar i Davenport.
Men här på den här sidan, det var belgare och svenskar?
Ja.
Det fanns inga polacker och italienare i någon större mängd?
Very few. Very few.
Ja. Och sen då i politiken i Molin, var det belgare eller var det svenskar som skötte om... Som blir aldermän och polismän och civilarbetare.
Well, jag vet inte, det var väl ungefär lika, tänker jag. Ja.
Var det fler belgare än svenskar?
Va?
Var det fler belgare än svenskar, tror du?
Ja, det var det.
Det var det?
Ja, det tror jag. Men du vet, under kriget, då fick vi in så mycket dåligt, förstår du? Så, du vet, jag jobbade där nere i den där lilla officen. Jag hade telefon och det. Och då kom Clarence Anquist och så sa han, Mary, sa han, nu har jag skaffat 2 pojkar som ska komma och hjälpa dig, sa han. Så det kom 2 unga pojkar. Så nästa morgon då så sa jag, jag visade dem att de skulle gå och vad de skulle göra och det. Och då, men jag såg dem inte sen på nästan hela dagen. Ja visst, de törnade ingenting till mig eller ingenting. Och det gick några dagar och så frågade han mig igen, basen, och så sa han, ser du dem då pojkar, sa han. Nå, jag ser dem sällan, sa jag. Jag vet inte vad de gör och vad det är, jag skickar ut dem så jag ser dem inte. Ja, det går inte, sa han. Nej, så jag vet inte vad det är för att. Så kom jag ner en middag, du vet, efter jag hade haft min middag. Då satt den ena där nere och då hade han tagit av sina skor. Och då satt han och rubbade fötterna. Och då så sa jag, har du ont i dina fötter, sa jag. Ja, sa han, men det har jag, för du ser, sa han, att jag tar dop. Och vi har till lämna här, jag har inte talat om det för någon, sa han, men vi ska pulla ut, sa han. Vi kan inte vara i den här stan, vi kan inget köpa här i Molin, sa han.
Vilket år var det? Var det under kriget?
Det var under kriget, se. Och då så sa jag, men åh, sa jag, hur har du börjat med det? Ja, sa han, jag kom, han minns inte varifrån han kom, det minns jag inte. Men han sa, jag kom till New York, sa han. Och sökte arbete och tittade runt. Och då kom jag till ett stort boarding house, sa han. Och den där människan som levde där, hon peddlade upp. Likadan som min onkel gjorde med whisky, du vet. Och han började på att gå runt med dopsi för henne. Och det var vägen han började. Och så var det en annan pojk, ungefär samma ålder. Jag tror inte de var mer än 18-19 år.
Var det svenska pojkar eller?
Nej, det var inte svenska pojkar. No, no.
Så det fanns på den långt tillbaka också då?
Ja, see, men de kom från New York, du ser. Ja. Så de lämnade. Så då så kom... Talade Clarence med mig på nästa morgon när jag var inne på hans office och så sa han, Mary, sa han, jag har till lägga av de där pojkarna. Ja, sa jag, det får du nog göra, sa jag. Jag ville inte säga vad jag visste, för jag tänkte jag ska ingenting säga utifall att de blir kvar, vet jag, vill inte. Men då han tittar för dem, men tänk, de kom aldrig den morgon, då hade de lämnat. Och han talade mig sanningen, pojken, han sa, vi har till lämna, sa han. Han låter mig veta kvällen förut att de skulle gå och se. Så de kom aldrig efter sin sista paycheck eller någonting. De just försvann. Mm-hmm. Vi kan inget köpa här, sa de. Vi får ingenting tag i här.
Väl...
Så du får ont i fötterna, sa jag för det. Åh, det verkar så, fötterna verkar så hemskt, sa han. Men vet du vad ska hända till mig, sa han. Nej, sa jag, det kan jag inte förstå. Och jag dör, sa han. Jag kommer att dö, sa han.
Och han var i 20-årsåldern?
Va?
Han var i 20-årsåldern?
Ja, han var nog inte 20 år. Jag tror det var med en 18-19 år, bägge två. Helt unga pojkar. Och så kom det en annan toking. Och han kunde inte signa, han just gjorde ett kurs för sitt namn. Han kunde inte skriva sitt namn. Han kom från någonstans i staten Missouri. Åh, bevara mig en sån människa det var. Och då så sa jag till min bas, jag är lite rädd, sa jag när den där kommer runt. Jag filar lite kusligt, du ser. Och så då kom jag på elevatorn en gång högt uppe på ett golv, tredje golvet. Och då kom han där och då så sa han... Vet du vad, sa han, jag skulle just nästan önska att ge dig ett tjuv, sa han, så du ramlar ner i elevatorkäften, sa han till mig. Varför det, sa jag, jag har inget illa gjort dig alls, sa jag. Och så gick jag blev så rädd. Så jag gick ner och sa till basen, men nu är jag så rädd, sa jag för honom, sa. Men han också försvann sen. Han var nog arg på fruntimmer kanske eller something.
Så du har träffat många sådana
idioter. Ja.
Så ditt arbete...
Men det går med jobben, du ser, det gick med jobben.
Ditt arbete nu på Molin, Minneapolis Molin, det var ungefär som en foreman den, mer eller mindre.
Nå... No,
för att se efter om de kom in och jobba och...
Well, bara för det var krig så fick han putta... Fick vi ta nya folk som kom till stan, du ser. Ja. Och sen... När jag fick sluta jobben, jag behövde inte sluta, men jag slutade då kom Hansas pojk tillbaks. Han hade varit ute i kriget, han hade varit i Italien. Och då fick jag lämna, han hade rättighet för sin jobb tillbaks, du ser. Så då lämnade jag kontoret, se. Mm-hmm. Så det är vägen det var det här.
Så sen du var gift då med
ja.
Jan Hilmer Nelson?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Men det var många som arbetade då i både fruar och makar.
Ja.
Men annars i regel när de gifte sig så slutar frun att arbeta.
Ja. Mm-hmm.
Så, men ni hade inga barn?
Och många, no. Ja, men många som var frånskilda jobbade också, du vet. Mm-hmm. Så, det.
Så det var en... Så försvann Molin, Minneapolis Molin.
Jaha. Jag slutade hinna det försvann.
Asså.
Och pappa han dog hinna det försvann, se. Och de flyttade upp till en liten stad rätt utanför Minneapolis. Så vi hade en friend som hette Friberg, han blev transportad dit upp och var där uppe en tid till det tog slut. Mm-hmm. Men Minneapolis Molin, everybody was just so friendly to each other.
Alltså, det var en bra plats att arbeta på.
Ja, det var over there, så har jag killat mig snart. Han var så skarp och elak till alla fruntimmer, den basen.
Var det värre rush över oss Jandier än vad det var hos Minneapolis Molin?
Ja, Minneapolis Molin. Och jag kunde hålla mig undan så mycket, du vet. Jag gick över hela... Det var ingen som visste var jag var.
Du
eller?
Började inte stå vid samma maskin?
Nej, om jag ville gå och ta mig 10 minuter, det var ingen som visste.
Var det någon som klagade på i fabriken att de stod kvar på ett ställe och de kom inte loss till exempel, utan de var... När de kom in på morgonen så var de fast där, tills de kom ut på eftermiddagen.
Ja.
Det var tryck på folk, alltså de hade det här trycket på sig att de var fast. Mm. För du nämnde ju själv att du tyckte om att du kunde röra på dig.
Ja, så jag fick gå all över.
Mm-hmm. Tror du att det betyder mycket för folk?
Ja. Ja, det gjorde det. Så,
det är svårt att stå
för fast. Vi hade en äldre svensk gumma som var i restrummet och hade det rent för oss.
Ja.
Och hon sa jämt till mig att jag kom in. Jag sätter en stund, sa hon. Sätter en stund med. Och då gjorde jag så. Och sen gick jag. Och basen han visste inte var jag var.
Ja, han kunde väl inte gå in där på damerna sen?
No, men han visste inte var jag var. Och då när de hade inventory, Ett år då blev jag sittandes på ett annat kontor var alla truckar kom in. Det var en äldre man som hade haft den jobben. Så då fick jag sitta där i 2 veckor. Det var lite hårt, för jag fick skriva ner allting vad som kom in. Men då jag fick på morgonen i hans office, då fixade jag tankkortar som var för strejt arbete, du vet. Och sen fick jag ha bok, så jag hade bokföring var all stilen gick. Jag fick skriva ner vad det allt var. See? Så ifrån den boken kunde min boss gå och se var det och det var lagt. See? Men det var ju lätt arbete.
Du hade ett intressant arbete då, Siv, flyttas alltid. Och du jämför det arbetet nu med det hos Mr. Hecht.
Oh well,
det var sämre betalt hos Hecht.
Ja, det var det.
Men du hade bättre uppfattning.
Hecht var ett väldigt... De var miljonärer, men de var hon var väldigt snår.
Jaså?
Hon var snår.
Betalade de...
Ja, de betalade inte så mycket, precis. Jag minns inte. Jag
hade du något tvång på det där så att de såg? Kunde du ta det en videoperiod till exempel på dagen?
Kunde jag? Yes! Ja, hon kom aldrig och frågade för mig på hela dagen.
Inte det?
Nå, om jag gjorde på morgon vad jag skulle. Allt jag gjorde är laga deras bäddar. Ja. 2 bäddar, en i vårt rum.
Du vet. Bytte lakan och sånt varje dag?
Nej, 2 gånger i veckan.
2 gånger i veckan? Och gjorde rent badkar och dusch?
Och rent showerbäten. Och satt i gubbens diamond cufflinks. För varenda dag han hade diamond cufflinks. Och de hade en hylla i fönstret där det var alla diamonds hiding. Så när jag öppnade där för dagen, då tog jag fram det han tog ur kvällen förut, se.
Och du tog inte fram någonting åt henne?
Nej, hennes nattlinne och bedroom slippers.
Tog du fram henne?
Ja, och la på bädden.
Men du hjälpte inte att klä upp henne till exempel?
Åh, no.
Vem gjorde det?
Aldrig, det gjorde hon själv. Oh, ja. Hon var ute under kriget och arbetade på sjukhus. Just så skulle ha något att göra. Och gubben, han hade ju så ont i magen mot slutet. Han fick gå runt huset så magen skulle arbeta på gubbstackaren. Jag tänkte, tänk. Det är inte roligt att vara miljonär, tänkte jag. Jag arbetar och min mage, han arbetar bra, tänkte jag, du vet.
Kunde han inte få någonting som satt i rörelse?
Ja, det kunde han väl, men I don't know. Han kanske inte tog så mycket. Då skulle han ut och gå runt huset. Så det var inte alltid så roligt att vara rik, hör du.
Så de levde på ett annat sätt då än vanligt folk?
Och det var bara han och hon. De hade en dotter. Och hon var i New York och var danstös. Så under kriget så hade hon dansat för soldaterna. Almost stripped. Så när hon kom hem då så sa kocken hette Therese, hon var svensk. Alltså väldigt nice människa och så väldigt religiös. Nej, sa hon, nu Mary, sa hon, nu kokar jag ingen mat för Mali hette flicka. De kallar henne Miss Mali. För hon har dansat nästan naken till soldater och det. Men hon kom hem, Miss Mali, hon gav oss alltid ett present. Jag fick en brorsona och fick alltid någonting. Kom ut i köket och smilade, du vet. Men Therese, hon kunde inte. Hon visste att hon hade det koka i alla fall, så hon fick koka för henne.
Hur hade hon fått reda på det, att hon dansade?
Ja, det kanske
nästan.
Ja, det kanske kocken visste, eller hon frun hade talat om. Jag tänker det. Och så kom det så stora telefonbilder, du vet, varje månad skickade hon hem telefonbilder från New York. Hon var i New York. Och då så gubben då sa han, ja men det är förfärligt, sa gubben, såna stora telefonbilder vi har från Marian. Hon heter Marian, men de kallar henne Miss Molly. Åh, sa modern, det är väl ingenting, sa, och det går väl att betala, hon har vänner. Hon har vänner, sa han, gubben. Alla kommer till henne och ljusar hennes telefon, sa gubben, och det hade han rätt i, du ser.
Gifte hon sig efter ett tag, eller?
Då en gång då hade hon en pojk nere ifrån. Hon såg väldigt bra ut, för mora var så hemskt rar. Och gubben hade tagit henne för hon var rar, i modern. En flicka såg bra ut också. En dag hade hon, då skulle hon komma hem och då skulle ha en fästman med sig. Han skulle vara lawyer, sa de, från Chicago. Och vi skrattade, hade så roligt. Jag och en annan flicka, hon som serverade nerstes. Och då tittade vi i hans sukes. Och han hade ingenting, bara ett par gamla pajamas och ett par bedroomslippers. Han hade ingenting med sig i sin väska. Så du vet, åh, det skulle vara så storslaget så de hade stor bjudning på kvällen. Åh, det var så mycket folk som kom ifrån Molin, kom som ni åt de rike. Och då fick jag stå över dörren och öppna dörren när de kom. Då hade jag uniform på mig, du vet. Well, så...
Ja, han hade inga kläder med sig då.
Nej,
han kom inte. Ja, hur kunde han komma ur den klämman?
Och han gjorde inte. Och tänk att Miss Molly, hon talade inte vid sin fästman på hela kvällen. Hon skämdes för honom. Och så nästa morgon då sa Mrs. Heck till mig och så sa hon, åh, jag får så illa igår kväll, sa hon. Jag tyckte så synd om honom, men han kom hit och ingenting hade med sig, sa hon. Han fick sitta bredvid mig hela kvällen, sa Miss Molly. Hon skämdes, hon kunde inte stå och se att han inte var uppklädd.
Så det var slutet på det besöket?
Det var slutet på den vänskapen.
Han kom aldrig tillbaka?
Han kom aldrig tillbaka. Men det sista jag hörde, då blev hon gift och hade två barn. Men det sista jag hörde var hon divorcerad. Och jag kan aldrig finna ut något mer om hennes.
Och det var enda barnet?
Det var enda barnet.
Så de har...
Och hon fick aldrig gå ut och play med chauffören. Han hade två pojkar, men hon fick aldrig gå ut och play med chaufförens pojkar.
Inte det?
Nej, det dugde inte sig. Utan hon skulle... Men hon kom ut i köket ibland och då så sa flickorna till henne, sit there, sa de. Då satte de upp henne. Då var hon inte så gammal, du vet. Nu sitter du still där, sa de. Hon lika var i köket med flickorna ibland. Men då satt hon där till hon blev
så trött. Så hon hade inga lekkamrater då direkt?
Nej, hon hade ingen. Mm-mm. Jag vet inte hur gammal hon var när hon gick ut till privatskola, I guess. Hon gick, oh ja, det var... En katolikskola i Davenport, där gick hon.
Alltså, det var privat.
Ja, hon gick i skolan där. Hon gick ut och i college.
På deras umgängeskrets nu, Hecht, det var French, naturligtvis den andra medarbetaren i fabriken.
Ja, French, ja.
French, ja. Och ja. Butterworth.
Yes.
Dear Wyman.
Wymans och Goods and all those people.
Så då kom de tillsammans?
Ja.
Var de uppklädda då i regel i frack och smoking?
Åh
och...
Oh, ja, det var så fint då. Mm-hmm.
De kunde aldrig sätta sig ner och äta ett mål mat utan de skulle vara i...
För varje dag så hade de inte...
Men de hade bjudning, då var det...
Bjudning, då var det fint. Mm-hmm.
Så ni hade uniform och fick inte visa er annat än ni skulle?
Mm-hmm. Oh, ja.
Så ni satt inte med åt bordet utan...
Oh, gosh, no.
Hur var de annars? Var de som vanliga folk som man säger tog tid att prata med er och om dagliga ting?
Well, när jag först kom dit så sa hon till mig att du får säga ma'am and sir. Yes sir and yes ma'am, see?
Inte namnet utan bara sir och ma'am. Så deras umgängeskrets, det var begränsat till... Till toppen. Det var många rika här då i Quad City.
Och ja, det var många rika på den tiden. Mm-hmm.
Och alla hade respekt för dem naturligtvis.
Ha?
Alla hade respekt för dem.
Oh, yeah.
Vad de sa, vad de gjorde, det hade de...
Oh, yeah.
Mm-hmm. De hade kontroll på banker och affärer. Och...
Du vet, Butterworth, de hade alltid 2-3 chaufförer.
Vad arbetade de med?
De har ju Deers Factory, det var det.
Men de var gifta, ingifta så att säga.
Va?
De var ingifta, alltså Butterworth och Deer.
Ja.
Eller var det Deer och Wyman som var...
Ja, Wyman var ju släkt till dem. Jag vet inte hur det kommer jag inte ihåg. Jag gick till Wyman en gång och sökte jobb.
Ja.
No. Det var en svensk skoltyska som hette Anna Gran här i Molin. Och hon var teacher i Molin högskolan. Hon kom, nummer 12 år när hon kom från Sverige och gick till Augustana College. Och hon teacher tyska och svenska och engelska och latin i högskolan. Och hon brukar komma till pappa och mamma en gång i veckan ungefär och ha mat på kvällen. Hon tyckte det var så roligt, du vet, att komma ut lite. Hon gifte sig aldrig. Och så då, vad jag skulle säga. Ja, då kallade Mrs. Weiman in till högskolan och sa att hon ville ha, om hon visste, någon nice flicka som kunde komma och jobba för dem.
Och då ringde till skolan och frågade?
Ja, det var private maid. Det var Mrs. Weimans private maid. Du vet, som Ruth har varit till Mrs. Butterworth. Och så Miss Gran och sa till mig, Mary sa hon, gå upp till Mrs. Weiman, sa hon. Och så jag gick upp och jag satt ner en stund och väntade, hon var uppstyrs Mrs. Weiman. Och de hade två flickor då, de var inte så stora. Och jag var inte så gammal på den tiden, jag minns inte hur gammal jag kunde vara. Och då så gick det en gubbe där nere, han hade en sopskyffel och en borst och han gick och knallade fram och tillbaka. Och så sa han, är du här för att söka arbete? Sa han, ja, sa jag. Aldrig, kom aldrig hit, sa gubben. Här är ett elände, sa gubben.
Var det svensk?
No, han talar engelska, han talar gubben. Engelska. Ja, han talar engelska.
Alltså han rekommenderar inte
plötsligt? No, han rekommenderar inte ett tal. Så då, men jag fick ju finally erbjudan att gå upp och se Mrs. Weiman och hon hade ett ena benet omledan och hade ont i benen. Ja, jag kunde få jabben, sa hon, men jag ska tänka på det, så jag kommer hem, du vet, jag kommer ihåg vad gubben sa till mig. Men jag vill att du måste tvätta mitt hår och sätta mitt hår. Och så frågade hon, kör du bil? Nej, sa jag, det gör jag inte. Ja, så sa hon, vi går och lämnar här många gånger, du vet, de hade chaufförer. Men han tog väl inte chaufförerna med, så då skulle jag få följa med sig. Och jag sa till pappa och mamma, jag kan inte köra bil, så jag inte kan jag vaska och tvätta hennes hår. Och så sa gubben till mig, kom inte hit, så jag gick inte dit. Jag sa till Anna Gran, jag sa nej, så jag törs inte ta den där jobben.
Så det var alltså en private maid då för henne?
För henne. Mm-hmm.
Så det hade varit ett lätt arbete naturligtvis?
Oh, ja. I en väg, du vet, ja. Men då hade jag ju fått
tvätta hår och,
ja,
och sätta upp det.
Ja. Så jag kom aldrig till Weimans.
Så de var ett stort steg långt före resten av folket, de här Butterworths och Weimans och Hecht och French och de där.
Well, de var ju,
bottenrika som de säger.
Ja, det var de.
Det fattas ingenting.
Nej.
Mm-mm. Och de hade många anställda, chaufförer och butlers.
Ja. Mm. En gång var Hilmer och jag ute hos Ruth i Santa Barbara, California. Oh my god, vad fin plats de hade där ute.
Och de hade också ett hus där ute?
De hade våning i New York och våning i Chicago. Och beautiful home.
Och den här Ruth Moll, hon följde med var de än åkte?
Ja.
Så hon fick kanske din plats då?
Hon var redan vid Butterworths.
Hon var redan, och detta var Weiman?
Det här var Weimans. Mm-hmm. Men då kände jag kocken. Du känner inte en som heter Art Eriksson, gör du, i Molin? Han lever på Friendship Manors.
Jag känner namnet, jag vet inte.
Well, hans wife, hon var kock för Mrs. Butterworth när vi kom dit, men det var arbetare levde i, det var så himla fint där också.
Yes.
Så där stannade Hilmer och jag, du vet, rosbuskar in, träd fulla med rosor vägen in till dem, och så låg den andra platsen var hon levde, kärringen, då var gubben var död, du vet. Så då när vi kom dit en gång då, så sa chauffören, kom in, sa hon. Kärringen är uppstyrd, sa han. Come on in, sa han. I'm sure she heard what he said. Så då såg vi nedre våningen, där vi skulle visa oss nedre våningen. Anyway, sen var vi inviterade till, chauffören och butlern var vi inviterade till. De hade fina hem där ute också. Och kors, där nere dog de sen, de levde kvar där ute. Men då den dagen vi skulle lämna då, no, så sa hon till oss, I want your friends to have a good time, sa Mrs. Butterworth. And so, då fick vi en som tog oss upp i manteln, satte deras manteln home. Oh, det var så. Varje bedrum hade en tvättbål ute i hallen. Så det var så old fashioned, men det var beautiful. Och sen när vi kom, skulle lämna den dagen, då så sa, fick vi orders att ta bilen. Någon fick tvätta vår bil och fylla den med gas för oss.
Så vi, då slog de riktigt på stort då?
Ja, så vi fick the gas tank full, didn't we, Hilmer? Gas tanken var full av gas.
Yes.
Ja.
Det känns
så, ja. Sen, han ångrar på att han hade större tank, säger han.
Va?
Han ångrar på att han hade satt i en extra tank.
Ja, that's right.
Men funderar inte många, du kände många utav dessa hushjälpsarbetare nu i Molin och Rock Island och Davenport som arbetar som maids och cooks. Det var många svenskar som gjorde det.
Åh, ja, det var bra många svenska
prick. Ja. Ja. Kom ni tillsammans någon gång och diskuterade att...
No.
Hur mycket ni hade betalt och så. Fundera inte många gånger på att varför kunde de inte betala lite mer till er? Alltså ni var ju naturligtvis väldigt mycket mer.
No, det gjorde de aldrig.
Så alla var nöjda?
Ja, alla var nöjda.
Ingen klaga?
Nej, det gick som det gick.
Mm. Och det var många utav dem som aldrig gifte sig.
Ja, många flickor var det som stannade single också.
Som aldrig gifte
sig? Den vägen. Mm-hmm.
Vad beror det på, tror du? Var det att de hade fått bekvämligt?
Ja, jag tänker det.
De var rädda för att lämna bekvämligheten emot kanske ett flera års ovisshet om de skulle få.
Det kan hända.
För 30-talet nu, det var många som blev av med husen. Många familjer som fick banken stängde upp och de tog foreclosure, som man säger.
Åh, ja. Det var hårt då.
Men alla de är rika nu.
Ja.
De hade aldrig ens skräcken över sig att det skulle bli foreclosure eller någonting, utan de hade sina affärer precis som vanligt.
De hade sitt ändå.
Och billig arbetskraft.
Åh, ja.
För alla var letade efter ett arbete.
Åh, sure. Mhm. Mhm. Mhm.
Så de var, som man säger, untouchable.
Mm-hmm. Untouchable.
Även during the depression.
Mm-hmm. Ja, that's for sure.
Så det är ett helt annat liv.
Ja.
Men sen har de hemmen försvunnit nu då, mer och mer. Berodde det på att deras söner och döttrar, kunde de hålla samma standard i sin levnadsdag, så att säga, när de kom?
No, det blev nog skillnad, du ser. Det blev mindre och mindre. Det blir ju mer och mer miljonärer nu här, tycker jag. Du vet,
genom... Det är fler nu än det var då.
Ja, jag tror det. Men det är inte den rätta sortens miljonärer.
Mm.
No.
Så deras barn, de hade inte chauffer och butlers och cooks och sånt?
Well, det kanske de hade många, jag vet inte.
Men heck nu, de hade bara en dotter?
Ja.
Bara en?
Bara en.
Bara en, ja.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Och Börvård, de hade inte...
Ingen.
Inga barn.
Och Weismans hade två. Två rödhåriga flickor. Men de har det nog bra.
Ja, det var en som gifte sig med Hewitt, dear.
Ja, that's right.
Ja, så de
one var that's it. One var gift med Hewitt.
Ja, men de har ingen butler och... Ja, det kanske de har nere på hemma.
Åh, det hade de här ute.
De hade det ute.
Oh, sure. Oh, yeah. Hewitt han hade.
Så de följdes in?
De tog en flicka med sig till Frankrike varje år på sommaren med sig. Det vet jag de gjorde.
Så han var lite bättre?
Ja, han gifte sig till alltihop. Jag vet inte vad hans background, hur han kom ifrån, men han kom ju hit.
Men du är säker på att Hewitt han hade med sig mer i resväskan än den där som kom från Chicago med pyjamas och ett par slippers?
Oh boy, you can bet your boots. Ja, det hade han alltså. Jag vet inte var hon hade på taget. Han var supposed to vara ingenjör somewhere. Åh, det var synd om pojken.
Så kärleken, den var inte så djup när det kom till middagsbordet och flacken skulle gå?
No.
Ja, det är en...
Så har, men en gång då var vi nere i Florida. Du hade inte maskin på. En gång då var vi nere i Florida. Jag gick med friends. De ägde den där stora affären nere var de brukar sälja motorcyklar. Men den är stängd nu såg jag. Du vet här nere. Och då, vi levde i St. Petersburg. Och så på kvällen skulle vi gå in till Miami. Vi kom dit på kvällen och vi hade åkt hela dagen. Och de hette Larsen. Så då satt vi ner vid sjön och tittade på båtar när de kom in så fint du vet. Och det, och det var så trevligt. Och Miami såg så nice och ren och fin ut. Vita buildings och all that. Då bara på sjömma på så då gick vi. Skulle vi gå till vårt motell igen. Och vi kom till motellet och då så jag sa Helmer, jag ska gå upp och lägga mig. Jag är trött, sa han. Ja, sa Larsen, jag ska gå och lägga mig jag också. Så de gick upp och la sig och Mrs. Larsen med. Men då hade jag en pojk hemifrån som levde i Miami. En, han var inte så vidare. Jag kände honom i Chicago men han var ju hemifrån då. Så jag tänkte, jag ska ringa Gus tänkte jag och se hur han mår. Men då gick jag in och tittade i telefonboken. Men jag förstod mig inte på hur att ringa till. Det var så olika så jag tänkte det kan jag inte göra. Så in i hotelloffisen stod det en gubbe och jag tror han vägde 300-400 pund ser. Och då så sa jag till henne jag skulle lika ha hjälp så jag kan dejla den här karen. Min friend sa jag här ute. Och jag går med dig in sa han så. Du vet det var en liten telefonbot och dörren går in. Han går inte ut utan dörren går in. Och han gick in gubben och jag kom in. Men vi kom ju, han kom ju inte ut. Och det var ett elände där inne.
Och Jan Helmer han ligger
och sov. Ja han låg och sov upstairs och Larsen sov. Jag sa åh sa jag vad ska vi göra de alla ligger. Ja vad ska vi göra sa han. Där är mitt kontor sa han och telefon ringer och han kom inte ut. Och bevara, men vad jag skämdes där inne, jag tyckte det var ju så, det var så svårt, du kan inte tro. Men slut.
Det, vad fick du göra till slut? Fick
ja, hur det gick så gick så fick han, jag vet inte hur jag kom runt så jag stod där inne. Då fick han upp dörren så han, oh gosh, han kom ut.
Ja, de är farliga med telefonkulor.
Du bättre på, jag går aldrig i en telefonbot med en tjock gubbe mer. Aldrig i mitt liv. Ja, så.
Så det var en öden och äventyr på resan.
Ja, det var ett roligt äventyr, men det gick.
Vasa nu över åren, det har ni...
Va?
Vasa har både du och din make tillhört i många år. Vasa, no, Novelart.
Nej, no, inte Helmer. Han är bara...
På senare år.
Society.
Social member.
Social member.
Ja, men du har varit med som beneficial member långt tillbaka.
Åh, oh, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, ja, det var during the depression, ja. Var de flesta svenskar med i föreningen? Din pappa sa när han var hemma i Sverige till någon del att de flesta tillhör en förening, antingen Vasa eller Viking.
Oh, yeah.
Och det var för att få sjukhjälp ifall att det blev besvärligt.
Mm-hmm.
Så det var en stor hjälp då.
Ja, för många om de blev sjuka.
Och det var välbesökta möten och tillställningar.
Yes.
Kvällar som ni var på.
Ja.
Och då hade ni den här campen där ute på Rock River eller...
Yes. Mm-hmm. Så svenskarna hade det ordnat väldigt nice. Mm. Det hade de.
Så det var väl...
Mm-hmm.
Men ungdomarna, de har inte hakat på?
Nej. Nåse.
De har inte haft användning för det eller vad beror det på?
Jag vet inte. Det är synd. Det är synd. Det är faktiskt synd.
Så barnen till de gamla medlemmarna, de...
Det är slut snart.
De vill heller inte gå med utan...
Nej. Mm-mm. Så det blir slut, se.
Så du har tjänat ut sin...
Jaha, det har
du. Så nu träffas ni bara då och sitter och pratar och betalar ut.
Ja. Men det, det brukar vara så roligt. Gick vi till en dans kunde vi gå till en annan på kvällen. Om inte det gick vi till 2-3 olika platser, du vet.
På samma kväll?
På samma kväll. Oh, yes. Folk. På alla platser. Mm-hmm.
Då var det liv i luckan.
Ja, det var det. Det var det.
Det var 20 och 20.
Mm-hmm. Det var
och
det.
Lite slagsmål med, det kom italienare och belgare. Och...
Ja, i Chicago kom det mycket andra nationer. Men
det var lite annorlunda.
Ja, det var det lite.
Så friktionerna emellan nationerna i Chicago var större än det var i Molin?
Ja. Mm-hmm.
För det var för liten stad?
Ja, det var det var.
Så det var lite mer gemytligare?
Mm-hmm. Ja.
Sammanträffningar, ja. Ja.
Men livet har gått. Det har gått 63 år.
Ja. Har ni varit hemma i Sverige och besökt?
Bara en gång.
Alltså en gång?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så ni var inte med pappa då 47?
Nej, jag fick inte gå med. Jag ville gå med. Pappa sa det blir för många, sa han. Stanna hemma.
Så det var bara
han ville inte jag skulle gå, för Helmer var ensam då och han ville jag inte skulle gå. Min syster och hennes man, vi alla fyra levde tillsammans när de var i Sverige. Mm-hmm.
Så har du ingen kontakt med Sverige nu? Ni har ingen kontakt med kusiner eller släktingar?
Oh yes. Jag har kontakt. Jag fick brev häromdagen.
Alltså det är korrespondens som pågår.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så ni vet vad som händer hemma i Närke.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jag har en som har varit här tre gånger, en kusin. Hon var här för, hon var här förra sommaren, 80 år. 81 år kanske. Men Stockholm.
Så.
Det är tredje gången hon var här. Och här, jag ska ta om. Jag såg en annons i, jag vet inte vilken tidning det var, men det stod Apelqvist. Och det var någonstans i Kalifornien. Hade skickat en julhälsning. Det kanske var i Vikingen eller någonting. Och jag skulle ta det namnet, men jag kastade bort tidningen. Se, min Signes man, han hette Fridolf... vad hette han?
Lundberg.
Ja, Lundberg hette Lundberg. Han. Och han arbetade för sin onkel i Stockholm. Och den hette Apelqvist. Och gubben hade ett stort kontor. Så Signes husband, han har pension ifrån det kompaniet. Som Signe har än. Än han, den gubben, han var miljonär näst. Ja, han var miljonär, sa Signe när han dog. Och han hade tre pojkar. Och en pojk gick till Frankrike när gubben dog och fick pengar. En gick till England och de spelade sig bråk. Sen den tredje pojken, han gick till Kalifornien. Så när Frippe, när Fridolf och Signe kom hit första gången då, så sa Frippe till mig, Mary sa han, här är telefonnumret till min kusin, så han ringde till honom. Så jag får tala med honom, sa han. Och jag ringde. Och då var det en arbetsflicka som svarade och sa att när först ringde jag, då fick jag hans fru, och då så sa han att han var på kontoret. Då fick jag numret åt henne, då ringde jag dit och var det arbetsflicka som svarade och hon sa att yes, hon, jag måste tälla honom vem som ringer. Och jag sa att det är Fridolfs, hans kusin från Stockholm, like to talk to him, sa jag, he's in Molin. Och då så sa hon, ja, sa hon, jag har gett honom något, så han kommer att ringa om 15-20 minuter. Och han ringde aldrig. Aldrig. Och då så sa Frippe, han sa till mig, att nu tror han, sa han, att jag kommer hit för att vill låna pengar av honom. Men det gör inte jag, sa han, men jag tänkte jag skulle språka vid honom, sa han. Så han ringde aldrig. Men nu i år såg jag i den annonsen, det stod Mrs. Apelqvist something, jag kommer inte ihåg hennes första namn. Så jag tänkte jag skulle skriva till den Larsen där ute och fråga om det kunde möjligt vara Hansas fru som levde. För han är nog död och själv, Apelqvist.
Alltså han ringde aldrig tillbaka?
Han ringde aldrig tillbaka. No, never did.
Så han har inget behov av kontakter med Sverige?
No, han, no. Mm-mm. No, sir. Jag minns inte vad stad det var han levde i då. Men det var Kalifornien.